Här börjar Väck inte Marie av Sven Sörmark, inläst av Håkan Mohede för Saga. Anteckningarna. Första kapitlet. Som en inledning till dessa anteckningar om min hustrus bortgång och de märkliga omständigheterna kring densamma känner jag behov av att göra en kort deklaration. Jag dödade inte min hustru av svartsjuka. Jag kände inte till någon annan man i hennes liv och hade naturligtvis ingen anledning att misstänka att någon sådan fanns. Jag gjorde det inte för någon annan kvinnas skull, inte heller för pengar. Och jag dödade henne inte i hastigt mod. Jag hade förberett handlingen länge. Jag var helt enkelt utled på Marie. Som hederlig karl, och för att inte vilseleda läsaren i fråga om min person och mina motiv, har jag velat meddela detta redan nu. Därefter ter det sig naturligt för mig att påbörja min berättelse med den till det yttre idylliska äktenskapliga tavla som vårt vardagsrum utgjorde en halvtimme före mordet. Jag ber läsaren försöka tänka sig den som vanligt bleka Marie i en av de mörkblå fåtöljerna i rummet, läsande en av sina kärleksromaner, med den lilla rynka mellan ögonbrynen som hon alltid fick då hon läste. Förmodligen hade hon behövt skaffa sig glasögon men inte kommit sig för. Mörkbrunt, kortklippt hår, grön klänning, tungspetsen något synlig mellan läpparna, och mitt emot henne den halvskallige, avspände, äntligen, efter en lång tvekan, beslutsamma berättaren av dessa händelser, skenbart intresserad av kvällstidningen i sitt knä, men i själva verket endast väntande på den replik som min hustru fällde nästan ordagrant nästan varje kväll vid nästan samma klockslag. Jag hade redan från början satt upp två absoluta villkor för mordet på Marie. Det ena var att det skulle ske riskfritt. Det andra att det skulle ske på ett snyggt sätt. Med riskfritt menar jag förstås att det skulle ske på en plats och på ett sätt som eliminerade varje möjlighet att något vittne skulle se eller höra vad som hände. Med ett snyggt sätt menar jag att jag var besluten att tillse att det gick snabbt, att blod inte skulle få förekomma och att hon i det längsta skulle hållas i okunnighet om vad som skulle ske. Jag ansåg att det var min självklara skyldighet att tillse detta. Marie och jag hade dock varit förenade i ett nära 15-årigt allmänt respekterat äktenskap. När jag satt där i vardagsrummet denna majkväll med en blek sol lysande genom fönstren över golvets äkta mattor och de svartnade ekmöblerna, båda deras en daglig påminnelse för mig om det högfärdiga småborgerliga hem från vilket Marie fått ärva det mesta av vårt bohag, kände jag plötsligt en liten våg av värme välla upp inom mig vid åsynen av henne. Vårt samliv hade under alla dessa år präglats av likgiltighet. Hon hade för länge sedan slutat att se på mig då hon talade till mig. Istället var hennes blick fäst vid något osynligt föremål ovanför eller vid sidan av mitt huvud. Men ändå, när vi satt här tillsammans för sista gången, jag övervägde just att resa mig, gå fram till henne och stryka henne över kinden till avsked, då hon sa de banala ord som jag hade bestämt såsom signalen. Det börjar bli sent. Jag tar mitt bad och ser sen på tv ett slag. Hon såg till vänster om mig när hon sa det. Jag såg rätt in i hennes trötta grå ögon och sa med låg fast röst: gör det. Jag kommer efter dig. Hon reste sig och gick ut ur rummet med ett finger mellan de sidor i kärleksromanen dit hon just hade hunnit. Jag visste precis vad hon skulle göra de närmaste minuterna. Gå in i sovrummet, lägga romanen uppslagen på nattduksbordet, titta på sig själv i toalettbordsspegeln. Det gjorde hon ofta och länge. Ta av sig kläder.